Säga hej och välkommen till Kompilator. Idag har vi Erik med oss. Välkommen.
Hallå då. Hej. Tack.
Erik var med, när var det? Ett halvår sedan, i början av året.
Ja, jag tror januari, februari någon gång var det.
Ja, precis. Och då körde vi en liten recap på hur det gick med våra planer att hålla kurser. Och det gick inte alls. Och sen så rann det ut i sanden, men du har hela tiden haft lite tankar om en side business som jag tyckte var helt fascinerande och jättegärna vill prata. Men bara en snabb recap, både du och jag är egenkonsulter som dagligdags håller på med debitering per timme åt kunder, en kund i stöten. Är det en fair sammanfattning?
Ja, det är en bra elevator pitch.
Mm. Jag vet inte hur du känner, men jag känner att jag kan det här. Det är väldigt bekvämt. Man ringer en konsultmäklare. Brassklapp, det kanske inte är så just nu. Jag har inte behövt ringa en konsultmäklare senaste året, så det kanske inte alls är lika roligt längre. Men förut var det i alla fall. Man ringde en konsultmäklare och sa, säger jag vill ha ett uppdrag från mig nästa månad. Jajamän, säger de. Man får gå på en 20 minuters intervju och sen så har man ett uppdrag i ett halvår. Och det är kul, och det är bekvämt. Jag har ett nytt favorituttryck, feeds the soul. Och det var kul i början, men det matar inte själen längre på samma sätt. Vad säger du?
Jag vet inte. Det beror lite på vilket uppdrag det jag har.
Mm.
Det är lite grann jag kände också att vara som egen konsult. Att man kunde få en väldigt stor variation i förhållande till om man var anställd på ett mindre bolag. Eller i vissa fall ett större bolag också. Men som egen konsult så får man liksom, får jag komma ut och se olika organisationer och prova olika problem. Och efter ett år eller så kanske man känner att man kan det och vill ha något nytt att göra.
Mm.
Men angående de här sidogrejerna så har jag väl också känt att det vore kul. Eller jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Jag tror det mest bara varit, som du säger, den här jakten på att kunna ta betalt på ett annat sätt än per timme.
Mm. Ja, att man inte är en glorifierad nisse från Manpower för de som minns den reklamen.
Ja, men lite så kanske. Man ska tala ner sig själv. Sen måste jag ju också brasklappa och säga att vi jobbar i en väldigt bra bransch där vi är i en väldigt bra sits där vi liksom kan få bra betalt för det som vi gör.
Ja.
Som inte kräver att man är utsliten och måste ligga på fredagskvällen i soffan och somna till Fångarna på fortet när det börjar klockan 8 liksom.
Precis, vi är väldigt privilegierade och den här diskussionen ska tas med det i åtanke. Å andra sidan så finns det, vad heter det? Hedonic treadmill. Jag vet inte vad det heter på svenska. Att man liksom, man är bara nöjd över livsstilsförbättringar en kort stund och sen så blir det nya normala och så behöver man någonting nytt.
Jo, men absolut, så kan det vara. Och var det någon som bodde i Hawaii som surfade hela dagarna sa another shit a day in paradise.
Ja.
Allt blir liksom det normala efter ett tag.
Ja. Bakgrunden till just det här avsnittet och varför jag är så taggad på att prata om just det här, bortsett från att prata med Erik såklart, är att för några år sedan så var det någonting som flimrade förbi på LinkedIn. Och då var det någon som skrev, nu har jag varit någon slags, om han var arkitekt eller utvecklare, någon liksom utvecklartyp, väldigt senior. Och så skrev han, nu skiter jag i det här och så går jag och kör grävmaskin, hej då. Och jag tänkte, fan, jag vill prata med honom och så typ refresha feeden och så var han borta och så hittade jag honom aldrig igen. Så på det temat vill jag prata med dig om din nya business. Berätta, vad är det du gör som inte är sitta framför en skärm?
Ja, jag har ju putsat fönster de senaste 2 veckorna.
Fan vad jag... Åh, det är så jävla bra.
Den största skillnaderna mot att sitta och mjukvaruutveckla som vi gör, det är att jag får röra på mig.
Mm.
Och jag får betalt för att göra det. Och sen är det någon som verkligen kommer, en kund som spontant utbrister en stor glädje. Så direkt när jag är klar med det jag har gjort. Och sen har jag inte byggt upp någon teknisk skuld eller tänkt att det här kan jag fixa senare. Utan det är så otroligt atomärt. Det är tvättat och så är det klart och så kan jag åka därifrån.
Oh, gud vad härligt det lätt. Hur kom du på det här? Det är en retorisk fråga, för vi har ju bollat en massa om det här fram och tillbaka. Men berätta om Erik Hantlangare. Hur föddes idén?
Ja, men jag tror att det handlade om två grejer. Dels att man, den här teorin om att man, det är lättare att sälja läkemedel eller painkillers, alltså smärtstillande medel, än vitamintabletter, den här klassiska
just det.
Metaforen. Och då tänkte jag, vad kan jag sälja för saker som tar bort folks smärta? Och det är ju att få göra tråkiga och tunga saker. För det är jag uppväxt med att göra, eftersom jag är uppväxt på lantgård. Där vi liksom hade ett jordbruk som vi höll på och jobbade med. Min pappa var månskensbonde. Så att det är liksom inget som är främmande för mig. Och det är lite grann det jag känner att jag har saknat att göra också. Att få använda kroppen och få betalt för det. Och då blev det ju liksom att hantlangare.se, domänen var ledig. Så då kändes det som att det var bra, jag kan kalla mig Erik Hantlangare. Det är väl en bra grej. Och så satt jag och pratade med ChatGPT en kväll. Som kom på liksom förslag, vad kan man göra för någonting? Och sen försökte jag hitta något visst överlapp där med mina egna idéer om vad man skulle göra. Och då kom jag fram till att man erbjuder lite biltvätt och flytthjälp och gräva i trädgården. Och så har jag lagt upp lite mer där. Jag kände så här, men vi skjuter brett här för att se om det är någon som eventuellt nappar. Och sen gick det lite grann i träda, för jag satte upp sajten under våren. Och sen gick det lite i träda, för jag har haft uppdrag som jag har jobbat med. Och jag har känt att jag vill inte riktigt kunna lägga det åt sidan eller ta bort tid därifrån. Och varit lite dålig på marknadsföra. Men sen kom jag på nu att om man, det kanske är bättre att specialisera sig mot någonting. För som vanligt, det blir liksom, ju mer nischad man är, desto lättare är att sälja något. Så då kom jag på, vad är tråkigt att göra på hösten? Ja, men putsa fönster. Det tycker nog folk är väldigt tråkigt. Så jag har ju liksom gått den här YouTube-skolan nu, där man har fått lära sig hur man ska göra dragen med skrapan för att få ner allt vatten så effektivt som möjligt och hur man ska polera fönsterna och grejer. Så lägger jag ut en blänkare på Facebook Marketplace, för liksom lokala gruppen här där jag bor i Uppsala. Och då var det väl, jag tror att det var fem personer som nappade. Innan annonsen togs bort, eftersom det var ett företag som gjorde annons på en privat marknad eller marknadsplats. Men de har varit hemma och tvättat oss, eller putsat oss i alla fall som det heter. Och de har varit supernöjda. Och jag kan ju berätta att första kunden jag var hos där tänkte jag att det här kommer väl gå fort. Men det var 31 fyrsidiga bågar där alla hade spröjs. Mm-hmm. Och alla var jag tvungen att nå med stege. Jag kunde inte stå på marken och göra det. För fönstret var liksom en bit upp från på huset. Så jag höll på i 4 timmar i ett streck och putsade. Och jag tog utan att ta en paus. Så magen skrek när jag var klar. Och mina vader, jag hade så ont på kvällen sen. För att de hade liksom aldrig gått upp och ner för trappar så många gånger. Men det var samtidigt en väldigt skön känsla att ha fått göra något fysiskt. Där någon blev omedelbart nöjd också.
Just den här omedelbara nöjdheten. Det är kanske det jag saknar absolut mest. Med i alla fall de typer av uppdrag som jag tar. För det finns oftast en stakeholder. Och de blir nöjda liksom när Jira-lapparna flyger åt höger. Men man får aldrig se effekten av sitt arbete riktigt. Jag jobbar mest mot banker och försäkringsbolag. Så det är oftast liksom ett gänglager emellan. Men jag minns, för länge sedan när jag var anställd konsult så var jag på uppdrag hos ett pyttelitet försäkringsbolag som försäkrade pensioner åt företag. Och de var, kan ha varit 8 pers och snittåldern låg på typ 57. Och typ, de hade en young guy som var 52 som drog ner snittåldern. Och de gjorde jag SQL Server Reporting Services rapporter åt. Och eftersom det var ett så litet bolag och man jobbade så tajt med dem. Och de blev så glada när man liksom kom med en ny rapport. Och liksom, nu har jag fått ner den här från 3 minuter till 30 sekunder. Och de var, ja, de var jätteglada. Och liksom det, jag tror inte jag har känt sån jobbtillfredsställelse sedan dess. Så jag resonerar verkligen med det du berättar om.
Ja, men det är väl de där dopaminerna. Det är så mycket större volym dopaminer som frigörs när man får ett sånt där, ett jubel från en människa som man står och pratar med face to face, än att se en, någon typ av metric som rör sig på en dashboard. Liksom. Mm.
Kanske få en tummen upp i Teams.
Ja, precis. Ja. För den ligger som default emoji, så det är lätt, lätt att ta fram den ur kontexten. Ja.
Men hur länge har du hållit på nu med fönsterputsningen?
Ja, men det har jag bara hållit på med ett par veckor.
Mm. Men det har ändå liksom tickat på, känns det som.
Ja, det har det gjort. Det svåra är ju att nu är det till privatpersoner. För jag började dela ut lappar i ett område, men jag hade gått i halva området och insåg att just det. Den här ingen reklam tack skylten, den gäller ju mig också.
Oj då.
Och sen, vad heter det, av de lappar jag delade ut så var det liksom noll.
Mm.
Så det är ju en helt ny utmaning nu att sälja in sig.
Mm. Jag höll ju på med mitt tryckeri ett tag. Och jag gjorde, jag tror att det är en ganska klassisk tankevurpa för utvecklare. I alla fall, jag har följt sådana här indie-hackers som ska starta upp något eget. Och tankevurpan, och exakt samma tankevurpa gjorde jag, är att jag har ett antagande att A, jag är utvecklare. B, man måste vara ganska smart för att vara utvecklare. C, därför kommer jag vara bra på att på vad jag än gör. Och så upptäcker man att nej, men de här grejerna som gör att jag är bra på att vara utvecklare, de är inte alls överföringsbara till när man ska kallsälja grejer.
Mm.
Jag tror att misstaget jag gjorde var att jag tänkte, okej, jag är bra på att skriva kod, så jag började med att skriva massa kod när jag egentligen borde typ mejlat folk och frågat om de behöver någonting tryckt.
Ja, precis. Jag har väl varit lite i samma situation. Jag har väl lagt ner ganska många timmar på att bygga de här landningssidorna, både för Erik Hantlanger och för fönsterputs.
Mm.
Delen. Också för att, förstås, för att det har varit kul att koda det. Men kanske den tiden jag har lagt på det borde jag nog ha lagt på att försöka kanske bara gå och knacka dörr och fråga folk.
Mm.
Hej, ni har smutsiga rutor. Jag har ett erbjudande nu som gäller det de närmsta dagarna.
Ska vi prata lite om Canva? För det är nog mitt favoritverktyg som jag upptäckt senaste åren. Hur skulle du beskriva?
Det är min främsta resurs för att överhuvudtaget få till någonting grafiskt som jag skulle kunna vara nöjd och stolt över.
Precis, det är
en stor samling av mallar för typer av flyers och vad heter det, webbsidor och allt man kan tänka sig som både är print och digitalt.
Mm.
Som man kan ha som utgångspunkt när man vill skapa någonting själv.
Om man tänker typ Adobe Illustrator / Photoshop, fast extremt nedbantat. Jag pratar typ 2% av funktionaliteten som finns i de programmen. Men ett gigantiskt bibliotek med mallar, det är det som är liksom secret sauce. Och inte bara mallar utan element, och det är väldigt lätt jobbat också jämfört med, eftersom när du bara har så lite funktionalitet så liksom syns all den funktionaliteten på ett annat sätt.
Ja, men precis. Och exportmöjligheterna, att du kan få ut det som en webbsida som du bara pekar din DNS mot, eller att du kan ladda hem det som en PNG eller PDF eller ja.
Mm.
Vilket format du nu än vill ha det i.
Mm. Kompilators, OG-bilder och cover image podcast-spelare kommer därifrån. Det är en mall som för övrigt återanvändes av någon Lars Winebäck fanclub som la upp massa videos på YouTube. Så det ser exakt ut som kompilators logga fast det står Lars Winebäck istället. Så det är farliga med sådana där. För alla använder ju samma mallar. Men,
precis. Ja. Jag har varit så kritisk mot mallarna. Jag har tyckt att liksom, jag har svårt. Ibland har jag känt att jag måste anpassa mig efter mallen.
Mm.
När jag har tagit fram någonting. Och mycket är ju, det är en amerikansk tjänst.
Mm.
Så allt är amerikanskt med stockfotos på amerikanska män och kvinnor som har sina traditionella liksom, konsultkostymer på sig om du ska ha någon form av professionell flyer eller liknande. Men jag har använt liksom bara den här editorn. Börja med ett blank canvas och plocka in eventuella kort som jag har tagit och lägga in texter och använda just alla de här elementen som du nämner.
Mm.
Det har ju varit gått superenkelt.
Mm. Jag har oftast utgått från en mall och så har jag typ inspirerats av mig. Som, I kompilators fall så är själva liksom texten till loggan, den kommer från en mall, och den här bakgrundsbilden, lite diffust rosa bakgrundsbilden, kommer från en annan mall, och så liksom får man masha ihop det. Men det är liksom det är svårt att göra någonting fult i Canva.
Ja, verkligen. Nu tror jag mitt kaffe är klart.
Ja, kör hårt. Psst. Hej, Bartek här. Medans Erik är och hämtar kaffe tänkte jag prata lite direkt med er. Visst är det lite inspirerande att höra om Eriks framgångar? Jag blev faktiskt så inspirerad att jag bestämde mig för att återuppliva mitt lilla tryckeri igen. Fast denna gång med mycket snävare fokus än förra gången. Därför tänkte jag be er om hjälp. Om ni eller någon ni känner är i behov av att få upp en logga på en bil eller ett skyltfönster. Så hjälper dekalfabriken.se gärna er på traven. Dekalfabriken, eller jag tillverkar loggorna i maskinskuren vinyl som sedan enkelt monteras på de flesta platta ytor. Skickar alltid med monteringsinstruktioner och en monteringsskrapa. Dekalfabriken.se, logga på bilen, helt enkelt. Nu tror jag att Erik är på ingång. Vi hörs.
Vad är det hon säger? Det här är bra content.
Ska vi göra en ASDF och säga att vi klipper bort det och så lämnar vi kvar det?
Ja, just det. Ja. Så kan lyssnarna undra om det blir bortklippt eller om det blir kvarlämnat. För det brukar jag alltid sitta och tänka. Undrar om Anton klippte bort det där?
Ja, det kanske fanns hur mycket som helst som är bortklippt. Och så det är liksom bara toppen på isberget som är kvar.
En stor hög med magnetband på skrivbordet.
För er som inte vet vad vi pratar om så är det poddgrannen ASDF som finns på domänen asdf.pizza. Ni kan hitta ASDF och massa andra svenska teknikpodcasts som finns, som alla hänger på kodsnacks Slack på en diffus adress som vi inte hittar just nu, som vi får länka till i show notesen. Den är jättebra. Det är Anton från ASDF som har byggt den. Vad är planen för att, eller vad är ambitionen med fönsterputsningen? Är det liksom, är det ett experiment eller är det någonting som du tror att du kommer vilja fortsätta med?
Jag vet inte, och jag måste ha en plan, för annars så kommer det inte bli någonting som jag fortsätter med.
Mm.
Planen var att jag faktiskt skulle kunna göra det här någon dag i veckan. Mm. Och det har ju varit lite det här, lågkonjunkturen har varit som en blöt filt över mig. För jag tänker så här, oj, kommer jag hitta något uppdrag när mitt nuvarande går ut, eller hur kommer det bli?
Mm.
Och då tänker jag, men det kanske alltid finns folk som vill få sina fönster ut och putsade istället. Mm. Så då skulle man kunna ha det som en backup. Och även handlangartjänsten. Mm. Och då borde man ju bestämma sig för att nu satsar jag på det här. Direkt på torsdagar.
Mm.
Och så går jag ut och marknadsför det här och försöker sälja in det. Så att jag bokar upp mig på torsdagar. Jag har inte kommit riktigt dit än. Jag borde ta tag i det. Så just nu så är det lite sådär att jag borde marknadsföra mig mer. Men jag sitter och skäms lite grann när du frågar. För att det har inte riktigt kommit dit än.
Inte ska du skämmas. Du har ju faktiskt fått betalande kunder. Det är sjukt stort. Inte för att gräva för mycket i det. Men visst, jag upplevde i alla fall som att det var förvånansvärt lukrativt.
Hade den här annonsen fått ligga kvar på den här Facebook-marknadsplatsen, då hade jag absolut fått fler, för den låg ju uppe i några timmar och det var jättemånga som hörde av sig på den tiden, relativt sett.
Jag tänker på timpenningen kontra konsultandet. Jag trodde att diffen skulle vara större, utan att prata om några konkreta siffror, så trodde jag att diffen skulle vara mycket större än vad du presenterade för mig.
Ja, det trodde jag också. Och här liksom kan man ju jobba väldigt mycket med att få ner transporttiderna. För det är det som är den stora kostnaden.
Mm.
Att liksom, om man skulle ha fönster i ett kvarter på flera hus, då skulle det nog nästan kunna mäta sig med timpriset på konsultarvodet också.
Mm.
Och då sitter man ju och tänker så här, men vad sjutton, ska någon betala? Hur kan en privatperson ha råd att betala någon motsvarande en IT-konsult som kommer att tvätta fönsterna?
Mm.
Och det är det som är det fina i det här fallet, att man kan ju nyttja rutavdraget.
Just det.
Just för själva putsandet så kan man ju få rutavdrag med 50% av den kostnaden.
Mm.
Så jag har prisat mig på, till kunden har jag sagt liksom att det kostar 50 kronor inklusive moms per båge.
Mm.
Men i själva verket så får ju bolaget in 100 kronor inklusive moms per båge.
Mm.
Eftersom Skatteverket kom, eller staten kommer med lika mycket pengar som kunden betalar.
Just det, hur funkar det rent praktiskt? Jag har ju aldrig gjort det där, så är det liksom när du kör kvartalsmomsen som de pengarna kommer in, eller hur funkar det?
Nej, det där är ett helt separat spår. För när jag får den här betalningen av kunden som en delbetalning, då hör jag om mig till Skatteverket och så säger jag till dem, hej, nu har jag utfört den här typen av arbete åt den här kunden med det här personnumret.
Mm.
Det tog så här många timmar, för det måste Skatteverket alltid veta.
Mm.
Och sen så säger de efter några dagar, okej, här är vårt utlåtande.
Mm.
Det är bra. Det är positivt. Då får du pengar in på ditt skattekonto. Så kan du kvitta det mot när du ska betala in momsen.
Just det. Smidigt.
Det är supersmidigt. Och jag kollade upp det. Jag använde ju Fortnox som bokföringsprogram. Och där när jag fakturerar så kan jag ange att det här är en så kallad rutfaktura.
Mm.
Och då kommer varje rad, varje kostnadspost på fakturan står inklusive moms. Så det blir lättare för kunden som är en privatperson att se det. Och sen kommer det automatiskt med en disclaimer att ja, men det här är avdrag. Det du ska betala är inklusive rutavdrag och du kommer få betala återstoden om Skatteverket inte godkänner att göra avdrag för det här. Och när det är klart och det kommer till en inbetalning, då genererar Fortnox en fil som jag laddar hem och laddar upp på Skatteverkets hemsida via deras ruttjänst. Och sen kommer det, liksom, får jag ett brev hem till bolaget där det står ett utlåtande.
Men du, vad händer om de har övertrasserat sitt rutkonto? Måste du ta det med kunden eller tar Skatteverket det med dem?
De måste jag ta det med kunden.
Okej. Okay. Drygt.
Mm. Men det var ju någon som sa här i flacken att övertrasserat rutkonto händer. Det hade det någon som har gjort.
Jaha.
Man ska uppskatta det mellan tummen och pekfingret. Jag tror att det är väldigt få människor som...
Jag tror att det var jag.
Ja, visst. Ja. Det kanske var det.
Ja, precis. Det är höjt nu dessutom. Så det blir ju 75 000 per skalle. Mm. Så på ett hushåll så är det 150 000. Det ska mycket till innan man slår i det.
Ja, du ska städa mycket. Så mycket hjälp i trädgården. Ja. Men sen en annan aspekt jag har tänkt på om det här som jag skulle vilja ta upp också. Det är imposter syndrom.
Mm-hmm. För spännande.
Jag har ju, jag är liksom ingen så här, jag har aldrig ansett, varken av mig själv eller av min fru eller någon annan, att jag har talang för att tvätta fönster.
Mm.
Så hela approachen har ju varit, men vadå, jag är ju kodare, hur svårt kan det vara att lära mig att göra något annat? Och jag har ju förstod ju det ganska tidigt att man kan inte gå med en sån här Kärcher skrapa och dra längs med fönsterna. För det tar evigheter och batteri och de handen på hjärtat, så jämför man med en vanlig skrapa så är de ganska värdelösa. Så det har ju varit mycket, som jag sa tidigare, kolla på YouTube bara för att lära mig av folk som är professionella fönsterputsare. Hur gör man?
Mm.
Liksom när man ska schamponera rutan och skrapa bort vattnet och inte få de här kalkfläckarna.
Just det.
Och Uppsala är känt för att ha väldigt mycket kalk i vattnet. Så det gäller ju bara otroligt noga där. Så de första gångerna jag var hos kund, då var ju de supernöjda. Och jag stod och tänkte, de kan inte mena allvar. Det såg bra ut. Men jag tänkte, det finns en liten kalkrand ner till. Eller det är litet märke där.
Mm. Kan inte du berätta den här anekdoten om dina polare som skulle montera markiser?
Ja, just det. Just det. Ja, hur var det? Det var en kompis till mig som hade startat. Han kom på att det fanns bra marginaler och bra pengar att göra på att sätta upp solskydd.
Mm.
Typ markiser och persienner och liknande. Och han berättade att första gången de skulle hem till en kund och sätta upp persienner. Då satt de en timme utanför i bilen på gatan, utanför kundens hus, och tittade på YouTube för att lära sig hur man gjorde för att sätta upp persiennerna.
Men inte det en superkraft på sätt och vis? Alltså den här hybrisen, att jag är en utvecklare, toppen av näringskedjan. Allt annat är lätt för mig. För grejen är, det är inte mycket som är rocket science.
Nej.
Det mesta är bara att man måste börja. Hur svårt kan det vara? Jag har aldrig gjort det här, så jag är förmodligen jättebra på det.
Ja, men det är precis som du pratade om de här krukorna.
Mm.
Antingen en grupp som skulle göra en perfekt kruka under ett läsår, och en annan grupp som skulle få göra hur många krukor de ville.
Mm.
Och det är det handlar om, erfarenhet.
Mm.
Man måste bara göra. Och till slut så, ja, kan man det.
Det är väldigt sällan någonting skiter sig så mycket så att det liksom är vad heter det? Unsalvageable. Att det är bortom räddning.
Ja, men precis.
I värsta fall får man göra om och göra rätt.
Mm.
Jag håller ju på att bygga ett hönshus och det är många gånger som jag liksom, nej men det här, nu hade jag otur när jag tänkte, nu får jag liksom riva det här och göra om.
Mm.
Men det går ju framåt för det mesta. Ibland får man ta ett steg tillbaka. Men...
Ja, men speciellt när man bygger något. Jag antar att det inte är så mycket av den färdiga konstruktionen som du vid något tillfälle liksom måste såga sönder för att kunna komma vidare. Alltså inte såga sönder för att du haft vad heter det, gjort fel, utan för att ja, men nu är vi vid platsen här när vi ska såga upp ett jättestort hål som absolut inte går att återställa. Utan det handlar ju mest om att lägga till saker.
Ja, och även om man måste det, det är liksom, det är inte så farligt. För jag hade, bara som ett exempel, jag hade kommit ganska långt och sen så köpte jag en dörr av Erik Hellman förresten.
Mm.
Skolplattformen kändisen. Och den var 10 cm för bred. Men liksom 2 timmar så hade man ett större hål. Och det är inte svårare så. Det mesta går att fixa. Så det är väl det som är sensmoralen med det här avsnittet. Gör bara något.
Ja, men lite så. Ja, och vad heter det? Det är ju bara, i de flesta fall är det bara att göra om man gör fel också.
Mm. Vad är planen härnäst för Erik Hantlangare?
Det är att jag tyckte att det var ganska kul att putsa fönster, så jag skulle vilja hitta en bra ingång till att marknadsföra mig mer mot privatpersoner.
Mm.
Och nästan ställa folk mot väggen. Vill du ha dina fönster putsade eller inte? För det är den här uppsökande verksamheten som får folk att konvertera.
Mm.
Jag tror väldigt lite på det här just passiva. Det finns säkert de som hugger på det. Och jag har annonser ute på Facebook nu.
Mm.
Till folk i stan. I en viss målgrupp. Och där har det liksom, det är bara en som har konverterat och skickat ett meddelande.
Mm.
Den har haft exponering för flera tusen användare. Så ja, det gäller att hitta rätt ingång.
Mm. Om det är något jag lärt mig av mina experiment med tryckeriet, det är att online marknadsföring, det är, jag vill inte säga att det är en bluff, men det är inte långt ifrån. Det är extremt svårt att lyckas bra med det.
Men det är sjukt bekvämt att gömma sig bakom, för då kan jag sitta med min dator och så kan jag göra en mallig Canva och så kan jag lägga upp den via ett online-verktyg och jag sitter kvar vid datorn och gör det. Jag behöver inte prata med människor.
Det är mycket bekvämare att raka en jack än att gå ut och knacka dörr.
Precis.
Erik, tack så jättemycket för att du ville berätta om din fascinerande resa. Om folk vill ha sina fönster putsade i Uppsala, vart går de då någonstans?
Då går de till hantlangare.se och sen klickar de sig vidare till fönsterputs.
Grymt. Tack så jättemycket för att du ville vara med.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Vi hörs. Hej.
Hej då.